Jag söker ett språk. En människa har många språk. Det vi använder när vi pratar med våra barn. Ett annat i kärleken. Och så finns det ett språk som vi använder när vi pratar med oss själva. I vår inre monolog. På gatan, på jobbet, på resor. Överallt låter vi olika. Och det är inte bara orden som förändras, utan också någonting mer. En människa talar till och med olika på morgonen och på kvällen. Och det som sker mellan två människor om natten försvinner fullständigt ur historien. Vi får bara stifta bekantskap med den del av människans historia som hör dagen till. Självmord är ett nattligt tema. Det handlar om människan på gränsen mellan varat och icke-varat. Mellan sömn och vaka. Jag ville försöka förstå det med den pedantiska noggrannhet som hör dagsljusets människa till. Jag har fått höra, är ni inte rädd att bli lockad?
Ni hörde ett stycke ur Tiden Second Hand, slutet för den röda människan av Svetlana Alexievich i översättning av Kajsa Öberg Lindsten. Martin Hedros spelade och skådespelaren Hannes Meidal läste. Och välkomna hit till studion båda två. Vi kommer få höra mer från er i programmet. För hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid. Så löd alltså Svenska Akademins motivering när man idag klockan ett tillkännagav att årets Nobelpristagare i litteratur är just den vitryska journalisten och författaren Svetlana Alexievich. Och den som läste motiveringen, det var du, Sara Danius, Svenska Akademins nya ständiga sekreterare. Välkommen även du hit.
Tack.
Hur kändes det att stå där för första gången nu?
Det var spännande. Jag var spänd men inte nervös och det kändes spännande att öppna dörren. Ja.
Mm-hmm. Och du sa i Kulturnytts lunchsändning där du intervjuades på Börshuset att du är mycket nöjd med det här valet, vilket du väl bör vara i och för sig. Men varför?
Ja, hon har gjort så mycket. Alltså hon har gjort åtminstone tre saker och var en hade varit värd att belöna. Men hon har gett oss ett historiskt material som vi inte riktigt har sett förut. Det här är ju inte bara historien om sovjetkommunismens uppgång och fall. Den historien är redan hyggligt känd. Alltså finns ju mer att säga förstås. Utan hennes syfte i den här stora sviten som hon har färdigställt nu och som heter Utopins röster. Den handlar egentligen om en sak, nämligen att hon vill fånga det inre livets rörelser. Så nära det bara går. Det sköra, nakna människolivet. Kärleken, förtvivlan, lidandet, förlusten. Döden.
Mm.
Och det här är, när man har läst ett tag, för det är ju så att hon håller sig själv i bakgrunden. Hon är ju inte en riktig journalist på det sättet. Hon sätter sig inte själv i centrum, utan hon sätter sig i bakgrunden och lyssnar väldigt tålmodigt till det här förtrollande ögonblicket kommer när man, en människa, öppnar sig och berättar inte hur det borde ha varit, utan hur det faktiskt blev med all den smärtan. Och det här lyckas hon frilägga i bok efter bok. Och mot oss kommer en kör av röster. Och lyssnar man noga så inser man att det finns en ton som stiger ur detta material. En stämma som moduleras på så många olika sätt. Men som handlar om förtvivlad kärlek.
Mm.
Det kan vara kärlek mellan människor. Det kan vara kärlek till fosterlandet. Och den kan sluta med död eller den kan sluta med svek. Så att vad hon skriver om Tjernobyl, andra världskriget, kriget i Afghanistan, så är det detta, denna stämma, denna ton som stiger ur denna ansamling av röster som hon har ställt samman.
Mm. Med mig här, eller med oss här, finns också min kollega Fredrik Wadström, som också under flera år har bott i Moskva som korrespondent för Sveriges Radio. Välkommen.
Tackar.
Mm. Och du har ju intervjuat Alexievich flera gånger, den första redan 1998. Hur kom det sig att du intervjuade henne redan då?
Alltså då var hon ju, det var ju en, sådär, en peak när hon, intresset var väldigt stort. Hon var inbjuden till Sverige, hon höll föredrag, det var enormt mycket människor som kom, så det var ganska naturligt. Jag jobbade vid det tillfället på tv, så det var udda nog i tv-reportage, jag har ju mest gjort radio. Men det märkliga var ju att det kändes ganska sådär inbjudande att fortsätta samtalet. Att det var, intervjuer ofta, tar ju ofta slut och så tackar man för sig och går därifrån. Men här var det som att det, ja, men vi kan väl prata vidare och du kanske kan komma till Minsk. Och vi kanske, alltså, det fanns någon öppning till en fortsättning. Mm. Så att, året därpå så åkte jag och besökte henne och var där i flera veckor. Det var ett samarbete och sen har vi sett sig inom åren regelbundet både i Stockholm när hon har varit här och när jag har varit i Vitryssland och hon har varit där. Man ska ju komma ihåg att hon är väldigt upptagen och har ju dels bott utomlands i perioder men också, jag menar, ibland är hon ju på resor med sina böcker och USA-turné och annat, så det är inte säkert bara för att jag är i Minsk att hon är där. Men det har liksom, hon är ju en väldigt tillgänglig och öppen människa mitt i sin, alltså, integritet och värdighet som hon har och lite distans, så är det ändå, jämfört med många andra författare, så är det ju väldigt lätt ändå att sätta sig ner och prata länge om hennes böcker.
För sen, som du också nämnde här, då har du ju följt både henne och hennes arbete då, parallellt delvis med, också med att du själv bodde i Moskva. Och man kan väl säga att Sara Danius var ju inne lite på det här också, att även om de flesta författare är förbundna eller präglade av en plats och eller ett system, så är det ju faktiskt nästan mer än så i hennes fall, att hennes verk handlar inte bara om, utan det är i någon mån det forna Sovjet. Håller du med om det?
Ja, det är så många lager i hennes böcker. Å ena sidan kan man säga att det handlar väldigt mycket om det här postsovjetiska. Hon rör sig ju väldigt mycket i Ryssland, hon är i Ukraina, hon är runt i Vitryssland. Samtidigt så är det ju som att det är väldigt svårt att tänka sig den här författaren att hon inte skulle komma från alltså, det är väldigt svårt att tänka sig i Moskva, den här centralpositionen mitt i imperiet. Alltså hon har ju hon kommer ju in från sidan på alla möjliga håll, också i sitt sätt att närma sig ämnena. Alltså det är aldrig det där raka, typiska ämnet, utan det är snarare något som kanske nästan ingen har tänkt på. Och det börjar hon nysta i och få fram det här enorma materialet. Tjernobyl, när ingen pratar om Tjernobyl, plötsligt blir det ett mastodontverk som vi fortfarande sitter och pratar om. Mm. Eller man pratar om andra världskriget, ja, då är det liksom, ja, men hur var det med de där kvinnorna som ingen talar om? Och det växer ut till en otroligt rik berättelse som man inte vet hur många bottnar den egentligen har. Mm. Så att hon kommer ju in från något väldigt eget håll, och det tror jag har att göra med att hon inte befinner sig i imperiets absoluta centrum ändå.
Men du nämnde att hon har en stark integritet. Men i övrigt då, hur är hon om du skulle beskriva henne som person, du som har träffat henne flera gånger?
Ja, men det här att hon är en lyssnare, det är ju helt klart. Alltså, hon är ju väldigt intresserad av och börjar gärna nysta och fråga efter saker i väldigt vardagliga situationer. Man kan se hur hon liksom går igång på saker i de mest banala situationer. Och hon har ju sagt det också, att ibland så har hon inte ens tänkt att hon ska göra intervjuer för en bok och ramlar in i någonting som visar sig vara. Menar, det är ju ett väldigt öppet sökande. Det ser man ju när man läser böckerna också, att det finns ju ingen riktigt tydlig karta på förhand, utan hon söker ut med alla möjliga håll samtidigt, och sen så får hon se vart det för henne.
Mm. Vi ska ta en liten kort minibiografi här också. Svetlana Alexievich föddes 1948 i Ukraina, dotter till en vitrysk far och en ukrainsk mor. Hon växte upp i Vitryssland, eller Belarus som många föredrar att säga, och hon studerade journalistik på universitetet i Minsk. Efter studierna så valde hon att bli författare, men med en journalistisk arbetsmetod. Hennes böcker bygger helt på intervjuer, många och mycket medvetet bearbetade och använda intervjuer. Alexievich och hennes böcker, man kan kalla dem dokumentärromaner, har periodvis varit kontroversiella. Alexievich utsattes under slutet av 1990-talet för rena trakasserier och levde sedan under flera år som fristadsförfattare i Paris, Göteborg och Berlin. 2011 flyttade hon tillbaka till Minsk. Och hon har kallat sin svit med dokumentärromaner för Utopins röster, historien om den röda människan. Och den första av dem var Kriget har inget kvinnligt ansikte. Den var klar 83, men gavs ut först 2 år senare när det blivit glasnost. Och den senaste av dem är Tiden second hand, som kom ut 2013. Och när man läser om henne så ser jag att hennes verk kallas både för romanoratorium, vittnesmålsroman och episk kör. En genre och en arbetsmetod som utvecklats av Aleš Adamovič. som medvetet har arbetat med kollektivromanen som form. Och han är oerhört viktig för Alexievich. Det har du sagt, Fredrik Wadström.
Ja, ja, framförallt hon sagt det. Jag, det är ju ovanligt.
Ja, men
att
vi
man...
pratade om det.
Jag tänker att hon har sagt det i den meningen att, att så ofta hon drar fram det. Mm. Hon verkar vara väldigt mån om att det ska framgå att jag har inte tittat på den här metoden och stilen, utan jag har gått i skola och lärt mig det här. Sen möjligen kan man ju ana att eleven kanske överträffade mästaren i vissa avseenden. Det låter jag vara osagt, för jag kan inte Adamovic hela författarskap, men hon var en väldigt förmodligen en väldigt skicklig elev i alla fall.
Mm. Sara Danius, du
jag här, bara ja. Tillfoga att det finns föregångare ännu längre tillbaka, om vi då begränsar oss till den ryska kulturen, och det är en sjuksköterska och författare som heter Sofia Fedorchenko, som arbetade som sjuksköterska vid fronten och intervjuade, eller hon nedtecknade samtal som hon hörde sårade ryska soldater som berättade om vad de hade varit med om 1916, 1917 och så vidare. Och gav ut en bok om detta som översattes till andra språk. Så hon fick också där i bakgrunden och är en av föregångarna. Precis i likhet med Adamovic som ligger närmare i tiden och som skriver i synnerhet om andra världskriget.
Men vad säger du då, Sara Danius, annars om Alexievich som just som representant för en genre? Ibland kallas det ju också för litterärt reportage, just för att göra det ännu enklare. För det pratas ju ofta om hur akademin väljer och hur en författare ibland då representerar en form. Ett tydligt exempel är ju Imre Kertész med vittneslitteraturen. Ja. Var skulle du placera Alexievich på den litterära kartan?
Men det är helt klart att det finns föregångar, men hon har förfinat och utvecklat vidare den här genren som inte riktigt har ett namn. Och återigen, det är värt att betona att hon placerar sig själv i bakgrunden, då talar människor, lyssnar väldigt tålmodigt tills de här mycket speciella ögonblicken inträffar. Och sen redigerar hon ju vad folk har sagt. Ja. Och det kan ju vara kontroversiellt. Men någonting händer sen när man sätter samman alla dessa röster. Det kan vara bara några ord, det kan vara 10 sidor. Men någonting händer när man har 300 sidor av röster som talar till oss om mycket snarlika erfarenheter. Och där kvantitet förvandlas till kvalitet, då har vi någonting nytt. Och jag vet inte vad vi ska kalla det här, litterär sakprosa, oerhört grått. Men det är någonting mycket, mycket mer. Hon har för länge sedan lämnat det journalistiska formatet, skulle jag vilja säga. Så att till det som alltså, Svenska Akademien belönar även en författare som har lyckats förnya en litterär genre, kanske rent av hittat på en ny litterär genre. Mm.
Och nu ska vi förstås då, det är dags att höra lite igen av hur det kan låta, en av alla de röster som vittnar om sina upplevelser under kriget. Nadezhda Vasiljevna Alexejeva, jag hoppas det är rätt nu, menig telegrafist under kriget som talar genom Alexievich. Och det är ur Kriget har inget kvinnligt ansikte. Varsågoda.
Vi steg ombord på tåget. Det var godsvagnar. Vi var 12 unga flickor, alla andra var män. När vi åkt 10 eller 15 kilometer blev tåget stående. Och efter ytterligare 10 eller 15 kilometer blev det stående igen. Och vi kom inte vidare. Och där fanns varken vatten eller toalett. Förstår ni? Männen gjorde upp eld utanför tåget. De skakade av sig lössen och såg till att bli varma och torra. Men vart skulle vi ta vägen? Vi sprang iväg och letade rätt på ett skapligt skyddat ställe och där klädde vi också av oss. Jag hade en stickad tröja och den kryllade av löss. Varje millimeter, varje maska var full av löss. När jag såg det ville jag bara kräkas. Det finns ju olika slags löss. Huvudlöss, klädlöss, vägglös. Jag hade alla sorterna. Men jag kunde bara inte ansluta mig till männen. Jag kunde inte steka löss tillsammans med dem. Jag skämdes. Jag kastade bort tröjan så jag hade bara min klänning på mig. På en station kom en främmande kvinna och gav mig en kofta och ett par gamla skor. Vi åkte länge och sen fick vi gå en lång väg till fots. Det var minusgrader. Jag tittade mig hela tiden i en liten spegel för att se om jag hade förfrusit mig. När det blev kväll såg jag att jag hade förfrusit kinderna. Jag var så dum. Jag hade hört att kinderna skulle bli vita om man förfrös dem. Men mina var alldeles röda. Jag tänkte att de gärna kunde få fortsätta att vara förfrusna. Men nästa dag blev de alldeles mörka.
Tack Hannes Meidal och Martin Hederos. Och med det vill jag också hälsa ytterligare tre gäster välkomna. Vi börjar med Åsa Kalmér, regissör som hos Riksteatern redan 1999 satte upp Bön för Tjernobyl. Ett verk som du också har återkommit till.
Ja. Ja,
varför då och varför sen igen?
Ja, därför att det var så starkt. När jag fick boken i min hand så grät jag ju, som man gör. Man läser mycket av hennes saker. Och jag kände, orkar jag göra det här eller gör jag det inte? Men det gjorde jag och den föreställningen blev väldigt bra. Det som jag också tycker, det lämpar sig väldigt för teatern. För att apropå det här lyssnandet som hon lyssnar in, då sina medförfattare eller vad man ska kalla dem. Jag tycker nästan att det finns sån här psykologisk kunskap naturligt hos henne. Så att hon, det blir liksom en rening i det här. Att berätta det här som kanske man inte får berätta. Eftersom Tjernobylkatastrofen var ju tystad av flera politiska skäl. Och sen så också om kärleken då och om alla tragedier som de här skadorna orsakade. Både män, kvinnor och barn och folk. Och jag tycker bara, det finns ju massor med roliga exempel. Jag tycker också att hennes språk har en massa punchlines som jag får säga något helt annat. Mm. Det finns en komik, det finns en drastighet. Och jag hittade några här som till exempel att Radio Armenien får frågan, kan man få äta äpplen från Tjernobyl? Ja, men äppelskrutten, de ska grävas djupt ner i marken. Ja. Till exempel, eller så fanns det här, man köper den dyra korven för man tror att den ska vara mindre strålning i den. Men det visade sig vara mer strålning i den än den billiga korven. Eftersom korven var så dyr så skulle folk inte köpa den så ofta. Så, då, ja. Uh-huh. Så det tycker jag uh-huh. finns väldigt mycket i det här. Att hon lyckas liksom destillera ner det. Vilket också var min uppgift sen, att fortsätta destillera ner det. Jag har ju gjort det ännu mer effektivt då.
Hedda Kraus Sjögren. Du är också regissör men du är också dramatiker och producent och du har gjort en dramatisering av Kriget har inget kvinnligt ansikte som visades under Nordiskt forum förra året. Hur kom det sig att du valde att dramatisera just den?
Jag läste boken precis när den hade kommit ut på svenska och jag drabbades förstås av texten. Hur Aleksejevitj gör kvinnorna som hon intervjuar under många, många år till, inte bara till berättare, men till stora berättare. Och tar det ett steg vidare till att göra stor litteratur av och ett annat sorts historieberättande. Det ena. Det andra är att, ja det är flera saker, men att närma sig den här sortens historier, oberättade, du var inne på det, hon skapar kanske en ny genre, ja.
Som Sara Danius.
Ja, precis som Sara Danius nämnde. Alltså hon öppnar upp en typ av berättande som jag inte känner igen någon annanstans ifrån. Och för mig, med just den boken, Kriget har inget kvinnligt ansikte, så är frågan, vad talar den om i Sverige idag? Så att vi gjorde ett framförande på Nordiskt forum, men sen har vi haft en iscensättning på Dramaten här under våren med 7 föreställningar. Och den stora frågan där var, vad öppnar de här texterna för vidare? Så följt av samtal med kvinnor som lever här i Sverige med sina erfarenheter av krig, som är helt naturligtvis tystade eller aldrig har fått, aldrig haft möjlighet att komma till uttryck.
Mm. Ja, och Dimitri Plax, välkommen även du. Du är dramaturg och regissör vid Radioteatern. Men du är också född och uppvuxen i Belarus.
Ja.
Ja. Och vem är då Svetlana Aleksejevic för dig? Vad betyder hon?
Svetlana Aleksejevic är framförallt en vän, kan man säga. Alltså, men hon är ju... Hon betyder väldigt mycket på det sättet att hon har berättat historia. Alltså, jag kan ju inte säga att hon har berättat något som var helt överraskande för mig. För jag har hört liknande historier från min egen far, som har varit med under andra världskriget och varit med i ghetto i Minsk och så vidare. Så jag har vuxit upp i en familj där varje natt i princip väcktes jag av en person som gallskrek. För min far drömde mardrömmar om kriget varje natt.
Mm.
Men det att Svetlana har fört fram de där berättelserna på det sättet som hon gjort, att hon gjorde dem till en berättelse värd att lyssna på för alla, det är ju ovärderligt naturligtvis. Mm. För hon har ju samlat de rösterna. Det är Sara som sagt att som inte kanske skulle blivit hörda på ett annat sätt. Det är någon som pratade om hennes integritet. Hon har en enorm konstnärlig integritet. Hon har sysslat med ett tema och ett jättestort verk i 40 år. Det är ju väldigt lätt på ett sätt att jobba med det materialet som Svetlana arbetar med, för det röster.
Mm.
Alltså hon förstår sig, det Marie Lundström tror jag som sagt, som sa tidigare idag, att hon förstår sig både på röstberättandet och också på vikten av tystnad. För det tystnad är den, vad ska man säga, den grund som alla ljud ligger på, så att säga. Va? Det är väldigt viktigt att förstå och använda sig av. Det är en sak, samtidigt som det är väldigt svårt att arbeta med det materialet, för det är väldigt mycket, det är väldigt många röster. Det är också väldigt intressant att hon är ju en mästare i att i hennes tidigare böcker så är det så att den där mängden av röster finns med, men inte hennes egen röst. Men det är bara skönbart egentligen, ur min synvinkel. Jag skulle våga påstå att alla dessa röster sammanflätas till en röst. Och det är hennes egen.
Ja, och det säger du själv. Alltså, ja. Hon har ju det här uttrycket, hon kallar det för att det ska vara som om författaren inte är där.
Mm.
Men själva verket, så, alltså, det är ju hennes egna ord. Alltså, i själva verket så är författaren där hela tiden.
Mm. Men jag vill gärna fråga Åsa Kalmér och Hedda Kraus Sjögren som har dramatiserat. Känner ni att det är ovanligt lämpat att göra teater just av de här texterna också?
Alltså jag har ju gjort dialog av dem. Jag gjorde ju så, det var ju väldigt fysisk... Föreställningen, mycket koreografi, mycket musik. Och Svetlana såg ju den själv och även mina ryska eller ukrainska vänner. Och de kände ju väldigt väl igen sig. Så vi har väl plötsligt lyssnat av den kulturen. Men det var ju ett ansträngande arbete. Men jag har egentligen kanske gått tillbaka till den ursprungssituation hon har fått berättad för sig. Och sen har jag gjort dialog av det ju.
Mm.
Det tog ju tid, men det fungerar väldigt bra. Och det beror ju också på att det är välskrivet. Och att det finns framåtrörelse. Det är inte så att det är ett vad ska jag säga, malande liksom, litanior. Det är liksom hela tiden en filmisk nästan, effektiv liksom. Och det lämpar sig för teatern.
Mm. Hedda Kraus-Sjögren.
Ja, och alltså Aleksejevics språk är så ofantligt rikt på bilder. Det, har man själv arbetat med dokumentärt material så vet man hur svårt det är att komma till den punkten där människor börjar berätta i de här oerhört pregnanta bilderna som naturligtvis lämpar sig också väldigt väl för teaterscenen.
Precis, och apropå detta då, det börjar väl bli dags här igen att höra ett stycke, och den här gången ur Bön för Tjernobyl i översättning av Hans Björkegren. Och en av rösterna i den boken tillhör lärarinna Nina Konstantinovna. Jag tittar på Fredrik här lite åt sidan, ungefär. Varsågoda, Hannes Meidahl och Martin Hederos.
Jag funderar. Jag tänker ofta på det. Döden omkring mig får mig att tänka. Jag undervisar i rysk litteratur, men eleverna liknar inte barnen för 10 år sedan. I de här barnens blickar ser man hela tiden att de begraver något, eller någon. Begraver det i jorden. Människor de kände. Hus och träd. Begraver allt. Om de här barnen står uppställda i 15-20 minuter så svimmar de och får näsblod. Ingenting förvånar dem. Ingenting gör dem glada. De är alltid trötta och utfasade. Ansiktena är glåmiga. De leker inte. De stojar inte. Om de slogs eller råkar ha sönder ett fönster, då skulle lärarna faktiskt bli glada. Man grälar inte på dem eftersom de inte liknar barn. Och de växer så långsamt. Ber man dem upprepa någonting som man sagt på lektionen så kan de inte det. Inte ens om man ber dem säga efter. De minns inte. Om man skulle säga, var har du dina tankar egentligen? Då skulle det hämma dem. Jag funderar. Jag funderar mycket. Det är som att rita med vatten på en glasruta. Man vet att ingen ser eller anar eller ens kan föreställa sig vad man har ritat. Vårt liv kretsar kring en enda sak. Kring Tjernobyl. Var befann jag mig just då? Hur långt bort från reaktorn bodde jag? Vad såg jag där? Vilka har dött? Vilka har gett sig iväg? Vart? Jag minns att de första månaderna efter olyckan så sålade det igen på restaurangerna. Folk festade som man lever bara en gång. Ska man dö så ska det ske med musik. Soldater och officerare kom farande. Tjernobyl finns i vårt medvetande varje dag nu. Fullständigt oväntat dog en ung gravid kvinna. Hon fick ingen diagnos. Inte ens obducenten ställde någon. En liten flicka hängde sig. Hon gick i 5:e klass. Hon hängde sig utan anledning. Föräldrarna är på väg att bli tokiga. Det är samma diagnos för alla. Tjernobyl. Vad som än händer, säger alla. Tjernobyl.
Ja, jag bryter in där lite. Jag säger tack igen till Martin Hederos. Och så skulle jag vilja fråga dig, Hannes Meidahl, som är lite snett bakom ryggen på mig här. Som skådespelare, vad säger du om Alexievichs sätt att skriva? Hur är det att läsa de här texterna?
Det som är så påtagligt nu, första gången jag möter dem, är att det påminner mycket om ett dramatiskt skrivande, så tillvida att det finns tydliga scenanvisningar också. Det är parenteser där det kan stå paus, en längre paus, det står tystnar, ler, ljuger, som är för mig så ovant att läsa i den här typen av text, som direkt sätter igång. Det är så fantastiskt roligt att få vara med och välja texter i ett sånt här tillfälle, och man bläddrar i böckerna och egentligen vilken sida man än hamnar på så får man lust att gå in, och man blir nyfiken på den här människans röst, hur ser den ut, och just det här påtagliga att som ni varit inne på i samtalet, att det är väldigt olika röster, men det är ju alldeles uppenbart en mycket medveten författarstämma som har styrt och rytmiserat detta.
Mm. Tack. Sara Danius.
Jag skulle bara vilja betona än en gång att även om det är frestande att se på Alexijevitj som att det är hennes röst till slut som når oss, så är det ju inte riktigt så, utan det här skulle ju inte leva om det inte vore så att det är riktiga människor som har talat med henne på riktigt. Man skulle kunna se henne som en försångare, som den osynliga körledaren kanske, men inte mycket mer. Jag menar, materialet är vad det är. Däremot så har hon en alldeles fantastisk känsla för sinnlig konkretion. Och det är det som gör också att vi känner av att det här är unika vittnesmål. Det är inte påhittat, det stiger direkt ur minnet. Och ytterligare en sak som är värd att betona, som slog mig efter ett tag, det är att hon ständigt återkommer till, alltså vad de människor som hon talar med, egentligen var vi än befinner oss, Tjernobyl, Afghanistankriget, andra världskriget, det är den mänskliga kroppen. Jag menar, känslorna har sitt säte i kroppen och känns i kroppen. Och där finns en direkt koppling till lemlästade kroppar. Kroppar som har genomborrats av ammunition. Folk som har amputerats, lemlästats, som har opererats. Folk som forslas hem på en port, levande eller döda. Människor som blir omfamnade, kyssta och smekta. Mm. Människor som blir havande. Människor som kväver sina spädbarn till döds i ett vattendrag. Människor som plockar upp potatis i... Människohänder som plockar upp potatis i strålskadad mylla.
Mm. Fredrik Wahlström, du ville säga något?
Ja, så jag tänkte på att det finns ju någonting väldigt intressant i det här motståndet också mellan författaren och de som pratar, som jag tror har mycket att göra med att de här ämnena inte är helt självklara för många av de som medverkar i böckerna. Alltså, ska vi verkligen prata om Tjernobyl? Är det okej att prata om Afghanistankriget? Och, det här vill jag glömma, det här vill inte jag att du kommer att dra i. Och det skapar en enorm liksom dynamik i texten hela tiden. Och där är inte ens frågorna alltid utställda, utan man bara får höra deras svar och reaktioner. Så man får ana vad det är hon har kommit och bett om och försökt prata om. Och det där motståndet tror jag är väl drivande i alla hennes böcker på något sätt.
Dimitri Plax?
Ja, jag kanske måste förtydliga. När jag sa det där om en röst, så menade jag ju naturligtvis inte att hon har förfalskat alla röster hon arbetat på. Det är klart att själva materialet är helt dokumentärt. Men det sättet som hon retuscherar och arbetar med det materialet, det är att hon driver fram en tes ganska hårt i alla sina böcker, förutom kanske den senaste Tiden Second Hand, där hon verkligen talar i direkttal för första gången väldigt tydligt, och alla andra röster existerar på andra villkor. Jag tror att den senaste boken, för mig i alla fall, så var det den på sätt och vis viktigaste boken i hennes författarskap, för det länkar samman hela hennes författarskap och skänker det författarskapet den dignitet som är värd Nobelpriset, så att säga. Det är ju... Andra böcker är ju ofta liksom bundna till en plats eller en händelse. Kriget i Afghanistan, Tjernobyl, andra världskriget och så vidare. Till en second hand, en filosofisk bok på ett helt annat sätt. Den förklarar för mig i alla fall varför alla de andra böcker är möjliga. Mm. Varför Homo Sovieticus beter sig på det sättet som den gör.
Mm. Som den gör. Åsa Kalmér, du ville säga något också.
Ja, jag tänker att på ett sätt så är hon en poet för mig, nästan, först och främst. För att jag tänker på, om jag läser en diktsamling, så är det ju en röst, ett kall. Här tycker jag att hon är ju i ett stora skaror av människor. Jag tror att det är därför man som mottagare känner sig så delaktig och faktiskt finner någon mening med livet. Därför att eftersom det är så komplext och det är så många röster, så jag skulle nästan säga att hon är poet.
Jag undrar också bara, för det talas ju såklart mycket också om politik.
Hur politiskt laddat är det här valet idag? Alltså, vilken är hennes ställning egentligen i Belarus och i Ryssland?
Ja. Ja, jag kan säga att jag gick in och tittade precis när vi gick ner till studion, så gick jag in och tittade på två hemsidor. Den ena var Nashaniva, där hon höll sin presskonferens, den lilla oppositionstidningen. Och så tittade jag på Sovjetskaya Belarusia, som är en av de statliga dagstidningarna. Och på Nashaniva var det en stor bild med massa små bilder, massa sidoartiklar om Nobelpriset och allting som hade hänt. På Sovjetiska Belarusia var det ingenting. Lukashenka som presidenten som gav någon medalj till någon kvinnlig idrottsperson kanske. Och när jag klickade på kulturdelen, så i någon sidolänk längst ner så hittade jag ett telegram om att hon hade fått det. Men det är alltså flera led. Jag kom inte ens, det fanns alltså ingen ens artikel från första sidan eller ens någon nästa sida, utan det var liksom flera led in gömt någonstans bakom.
Dimitri Plax.
Ja, alltså hon är ju väldigt kritisk mot regimen i Belarus, och hon är ju i princip hon finns ju inte i det offentliga, det statliga offentliga, så att säga, rummet, va? Alltså den enda möjligheten för henne att framträda offentligt här berätts på senare tid av det oberoende författarförbundet där hon är medlem, som organiserat författarmöten med henne. Hon är ju i princip förbjuden att framträda på statliga verk och institutioner, på bibliotek, på högskolor och så vidare. Så det är liksom, det är också en annan väldigt intressant aspekt som man kanske inte tänker omedelbart på. Det är presidentval på söndag i Belarus. Alltså, och det valet har ju inte varit av största intresse för världsmedier, för man vet hur det kommer att sluta. Blir det inga protester så blir det ingenting att rapportera om. Men nu...
Ja. Jag skulle vilja veta också, för tiden börjar dra ihop sig här, vilken av hennes böcker ni skulle vilja rekommendera? Vad ska man börja med? Vad säger du, Hedda Krauss-Sjögren?
Ja, jag tycker förstås att man ska börja med Kriget har inget kvinnligt ansikte. Den är ju lätt faktiskt att ta till sig, och det är inte oviktigt heller i det här vilka hon talar till.
Dimitri Plax.
Jag håller med. Kriget hänger kvinnligt ansikt.
Åsa Kalmer.
Absolut. Jag tycker också att Bön för Tjernobyl kan läsas om nu idag, eftersom vi står inför en massa katastrofer.
Mm. Fredrik Wahlström.
Jag tycker också att Kriget är ett kvinnligt ansikte. Inte minst den här omarbetade, nyarbetade. Den texten har ju liksom färdats genom decennierna. Den är väldigt spännande.
Mm. Och Sara Danius?
Jag instämmer med alla föregående talare och vill också påpeka vilka strålande översättare som Alexievich har i Hans Björkegren och Kajsa Öberg Lindström.
Ja. Och som avslutning, som av en händelse, för jag visste ju inte vad ni skulle säga, en bit ur Svetlana Alexievichs inledning till sin bok Kriget har inget kvinnligt ansikte, översatt av Kajsa Öberg Lindström. Varsågoda, Hannes Meidal och Martin Hederos.
Folk säger till mig, minnen, det är ju varken historia eller litteratur. Det är bara en nerskräpat liv som inte ordnats upp av någon konstnärshand. Pratets råmaterial. Varje dag är full av sånt. Överallt ligger såna där tegelstenar och skräpar. Men tegelstenar är väl ändå inget tempel? Jag har en annan uppfattning. Just där, i den varma mänskliga rösten, i det levande ekot av det förflutna, döljer sig den ursprungliga glädjen och blottas livets ofrånkomliga tragik. Dess kaos och lidelse. Det enastående och det ouppnåeliga. Där har de ännu inte omarbetats. Grundtexterna. Jag bygger tempel av våra känslor. Av våra önskningar och besvikelser. Av våra drömmar.
Thank you.
Tack säger jag där till Martin Hederos som gärna får fortsätta att spela och Hannes Meidahl, till Sara Danius, Fredrik Wadström, Åsa Kalmer, Hedda Kraus Sjögren och Dimitri Plax. Och vi andra som jobbat med sändningen är Jenny Aschenbrenner, Jenny Teleman, Magdalena Bränning-Loko, Nina Assanoj, producent Maria Götzelius, ljudtekniker Bengt Zetterman och jag heter Anneli Duva.